Hej, det här är Fredrik Strage. Om du gillar den här podden och vill att den ska fortsätta kan du välja att stötta den via Patreon. Då är du med i utlottningen av unika kaffemuggar som målats av gästerna. Du får ett signerat ex av min bok Text. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du slipper reklam och dessutom hamnar du på min personliga lista över världens rent objektivt bästa personer. Gå in på hemmahosdrage.se och läs mer.
Jag är Mattias Alkberg, jag är hemma hos Strage. Det här är en dikt som heter Sisyfos. Natten är här, du är dömd till döden. Du ska bita ihop, du ska ner i tunnlarna och jobba hårt. Du ska glädjas, du ska förtjäna din kärlek. Du ska klä dig efter väderlek och omständighet och klä av dig på samma premisser. Du ska hoppas. Du ska växa med dina misstag och tillkortakommanden, men även knäckas och brytas ner. Du ska stå i en sänka och tro det är en höjd. Du ska tro du inte kan sjunka lägre och ha fel. Du ska föredra din art framför insekter och rovdjur. Ät vad du har, vad du kan eller blir erbjuden. Du ska överleva till varje pris. Du ska bli en bättre vän. Du ska göra dig till. Du ska tro att du är något och tro detsamma om andra. Och du ska bli besviken när inget av det stämmer. Du ska byta fot. Du ska byta åsikt. Du ska älskas av rätt och fel personer och djur. Du ska tråna. Du ska gråta. Du ska ha ont. Kan du avsluta meningen med livet där, har gjort fel och måste börja om?
Välkommen Mattias Alkberg.
Tack, tack.
Jag satt på Adolf Fredriks kyrkogård igår och läste din diktsamling Med rätt att dö. Mm. Och jag brukar inte sitta på kyrkogården och läsa dikter. Jag satt och väntade på min dotter som är inne på Myrorna och shoppade som ligger precis intill. Och då läste jag den här dikten och precis då så råkade jag se en gravsten. Och du vet hur gravstenar kan berätta historier ibland. Mm. Och då såg jag en grav som tillhörde någon som hade hetat Isabelle. Som hade levt mellan den 25 mars 1979 och den 25 mars 1999. Hon dog alltså på sin 20-årsdag.
Ja.
Och jag var tvungen att googla hennes namn och hittade en artikel i Expressen. Där de berättade att hennes mamma var så upprörd för att folk hade sabbat på graven, vandaliserat den och slitit bort ett fotografi som fanns där. Så hon hade varit tvungen att sluta med det här fotografiet.
Ja.
Och den här stackars Isabelle hade dött i en bilolycka på sin 20-årsdag när hon åkte bil med en kille som var full.
Mm.
Och han klarade sig. Och hon dog. Och jag vet inte, när jag läste den historien efter att jag läste en dikt så var det som att jag fyllde samtidigt av 2 känslor. Dels att livet är fullständigt meningslöst och dels att det är väldigt, väldigt viktigt att karpa så mycket diem som möjligt och njuta av precis allting. Det var ett intressant ögonblick för att drabbas av 2 motsatta känslor samtidigt. Men när du skriver den typen av dikter, börjar du i en känsla eller utgår du från något annat som du har upplevt?
Svårt att svara på, för att nu sen jag skrivit den här senaste då, med detta, så jag har skrivit en hel diktsamling till och redan börjat på den efter det. Alltså corona, det är liksom tempo i kroppen, jag går upp på morgonen och så skriver jag. Och så, nu, så att jag är klar med en som jag sitter och redaktörsnöter med nu, som ska komma i augusti. Och sen har jag kommit drygt halvvägs in i nästa också.
Så ditt coronatempo är till skillnad från de flesta andra människors mer speedat, du blir ännu mer produktiv.
Ja, det är det. Tänkte du på senaste tiden att om jag fick välja helt själv så skulle mitt sätt att slappna av skulle vara att aldrig behöva slappna av. Har det slagit mig nu under den här perioden liksom? Att man inte skulle behöva gå och lägga sig eller inte behöva passa tider på det sättet. Utan bara liksom jobba sig in i väggen och svimma liksom och så upp så fort man kan och fortsätta.
Blir du stressad när folk säger åt dig att Mattias, du måste slappna av. Ta det lugnt.
Ja, det blir jag. Fast det här är ganska ny upptäckt, så jag vet inte riktigt om den bär helt och hållet. Men det har slagit mig. Att jag egentligen trivs när jag inte behöver liksom... När jag inte behöver stänga av någonting. Att jag trivs bäst då.
Din produktivitet är ju vida känd. Jag kollade din diskografi. Om man lägger ihop alla dina skivor med Bergkvartet och som soloartist, så jag tror att det är nu 29 stycken.
Ja, och så är det en massa EPs med BQ också som vi räknade som liksom, för de kom ju på den tiden när EPs fortfarande betydde något särskilt liksom. Så har vi gjort. Så egentligen är det ju mer, men alltså mer än om man bara räknar albumen. Plus att jag har gästat på ganska många saker. Och
du slår ju till och med Ulf Lundell som har gett ut 34 album sedan han debuterade 1975 i så fall.
Ja, men det finns nog inga tävlar lika lite med som Ulf Lundell heller. Så att jag vet inte. Alltså jag tävlar inte med någon. Men det är ju ingenting för Marcus Smith eller något till exempel heller. Eller med
Marcus Smith och The Fall.
Ja.
De gjorde många skivor. Men har du haft några skapande kriser genom... Första skivan du gjorde gavs ut 92, tror jag, med Bergkvartet.
Ja, precis.
Har du haft några perioder där du har haft skrivkramp? Eller är det något som inte har drabbat dig?
Nej, men det dyker upp ibland. Jag kommer ihåg en gång när jag slutade röka. Då, efter, precis när vi hade gjort... Vi hade väl inte gjort klart, men när vi hade... Alltså jag slutade röka, tror jag, dagen efter Dramatenspelningen. Som vi spelade med... Eller om jag slutade röka alldeles innan. Nej, det var nog dagen efter. Jag skulle operera ett öga, så hade för dålig kondition. Kunde inte sövas. De var rädda att jag inte skulle vakna.
Varför skulle du operera ögat?
Det skelade så mycket. Sen får fänga i liksom. Var bara. Och lite irriterande att jag var tvungen att folk inte såg om jag kollade på dem eller någonting.
Kunde du se dem då? Eller jag vet inte hur jag var skelögd.
Ja, nej, men jag gjorde så här. Jag använde bara höger öga hela tiden.
Okej, när jag pratade med dem. Kunde du se dem med båda ögonen? Eller?
Jag såg dem med båda ögonen, men de visste ju inte vem jag kollade på.
Precis, för den riktas lite fel.
Ja, precis. Och då var jag tvungen att sluta röka för bättre kondition. Och då var jag jävla deprimerad. Gjorde inte en låt på ett år, kommer jag ihåg. Och då sa kom ni, när jag väl började röka igen, då, så sa Conny Nimmersjö. Då började röka igen. Ja, fan vad skönt. Jag var helt olidlig över ett år. Jag var så jävla mörk och deprimerad.
Jag minns... Andres Lokko, en journalist som jag jobbade en del med på tidningen Pop, han brukade säga att musikjournalister eller kulturjournalister var två saker de absolut inte fick göra.
Mm.
De fick inte skaffa barn och de fick inte sluta röka.
Ja, det är ju fallet för
jag
mig.
Jag tror att han bröt mot i alla fall den första av de reglerna.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här är Dangerous Meeting med Merciful Fate. Jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt, förutom att jag är liksom inte uppvuxen med hårdrock. Jag är uppvuxen med sån som tyckte att hårdrock var mesigt liksom. Jag kom ju från punken och kängpunken mycket mer. Merciful Fate var... Jag var så jävla rädd för dem när jag var liten. Jag kommer ihåg deras första 12 var en granne som hade, som var lite äldre än mig, den här som ett svartvitt omslag, och så hade de en låt på den som jag fortfarande älskar nu, som heter Nuns Have No Fun heter låten. Jag tyckte det var så jävla coolt. Jag var så jävla rädd för Satan när jag var liten. Venom.
Du var
rädd
för Satan?
Ja, mycket mera för det än för liksom alltså slasherfilmer och såna här New York Ripper och sånt. Jag var mycket mer rädd för djävulen och zombies för att...
Men du växte inte upp i någon kristen miljö? Dina föräldrar var väl mer...
Nej, men jag var ju så väldigt lite. Jag var ju så ung. Jag gjorde ju alla såna här grejer så himla tidigt i livet. Alltså jag gick på mellanstadiet och såg alla de här Video Invest som företaget hette som gav ut alla de här...
Står där uppe. Ja. En komplett samling Video Invest på VHS.
Åh, jävlar. Imponerande. Det är jag imponerad av.
Not so humble brag.
Nej. Nej, men jag såg dem, men jag var ju för liten. De förstörde ju mitt liv lite grann, de filmerna. För att jag var så rädd. Jag trodde att kanske att världen hade gått under om inte tidningen kom i brevlådan och sådana där saker. Så det fuckade upp min barndom. Eller fuckade upp. Det också så, räddade mitt liv på många sätt. Att jag...
Du blev faktiskt videovåldsskadad. Det är folk barn
ja,
för.
Ja, det tror jag blev.
Vad intressant. Jag har knappt träffat med någon som har blivit det.
Och så. Men jag gillar sådana Fulcher och de här grejerna. Men Merciful Fate och Venom hörde till de här som jag lånade de skivorna. Så låg jag och lyssnade på dem när jag skulle somna. Och så var det något jack i någon av dem. Så den bara låg och stod och slog så där, du vet. På armen. Där. Men den här låten är inte från den skivan. Och det här är vi också. Men jag tycker den här låten är så jävla fin. Det är så jävla fina melodier. Den är så mycket metal. Metal är som en scen. Jag var nog över 30 när jag började lyssna på heavy metal då.
Väldigt ljus stämma för att vara en black metal ikon King Diamond.
Ja, men det var ju så men det var ju det är samma som med hardcore eller med punk eller vad som helst, så att det är något nytt, så är det ju, det finns ju fortfarande spännvidd inom genren liksom.
Han var ju känd för sin corpse paint, eller vad kallar han sminkning för.
Ja, han var väl först med
ett upp och ner kors i på hakan, va? Eller
jag tror han är pannan.
Det var pannan.
Pannan, tror jag pannan. Han har ju mustasch. Man tänker mycket på hans. Att han är skäggig och corpse paint. Det kanske är därför du tänker så. Mm.
Men du körde själv corpse paint med ditt band under en period.
Ja, men det var väl för att jag tyckte det var fint, tror jag. För att det var en begravning, liksom. Det var i samband med den skivan. Det var ju också en föreställning före det var en skiva, egentligen. Även om vi inte... Om vi gjorde någon föreställning innan. Det var som en inbjudan jag fick till Storskyran från första början. Att jag skulle göra sån där grej som Freddie Wadling brukar göra med Fläskkvartetten. Spela covers och sitta i en soffa liksom. Så satte jag ihop ett band och så körde vi en massa covers. Då började vi repa in covers. Men bandet var så bra så jag började låta. Så att det vart liksom det. Och då kom... Det kom sig liksom naturligt. Så där. Men jag är absolut inte... Jag vill verkligen understryka att jag inte vill hålla på... Nu är det jättemånga som har corpse paint. Och jag var absolut inte först. Men jag... Jag har aldrig menat liksom att vara slumma i den där världen. Det är inte min värld.
Och du har aldrig varit där musikaliskt i hårdrocken alls? Utan...
Nej, vi snuddade vid det. Sist på näst sista BK-skivan var det väl typ två metalgrejer med.
Plus att bärkortet hade ju faktiskt trummisen från Candlemass.
Ja.
Det fanns ju en liten koppling där.
Ja, och Kalle Olsson då, som spelade, det är han som introducerade mig till black metal till exempel.
Alltså er keyboardist?
Ja, det är han som har liksom... Så att, det gjorde han då ju... Alltså sent 90-tal. Då först kom jag in i det och började liksom förstå den genren.
Du ser ju väldigt metal ut däremot med ditt långa röda hår och skägget.
Ja.
Du skulle bli poppis om du hängde på Sweden Rock.
Ja, eller inte, du vet. Det jävla... Det är som att de tycker att det är lite trångt i deras kretsar i metall- och punkvärlden också. Att man får inte komma in där lätt som helst, kan jag säga.
På tal om hårdrock så har du en ganska okult titel på den nya skivan. Häxor, heter den.
Ja.
Hur valde du den titeln?
Ja, men det är lite krångligt det här. Men det var, alltså jag har egentligen slutat spela rockmusik faktiskt. Jag orkar inte med det riktigt längre. Sån här, alltså den sortens musik som jag gör i alla fall. Den här... Även om jag gör det lite mer med glimten i ögat liksom. Men jag ville spela in en skiva med det bandet som jag turnerade med i 3 år. Jag ville spela en skiva med hela det bandet innan skivan, den här förra bandskivan gjorde åtminstone artificiell intelligens. Inte ens jag kan säga det. Det är några med som är med live där. Men nu har det, sen kom det till några till. Och vi har turnerat i flera år med det, med den sättningen liksom. Så då ville jag ville göra en skiva till där. Och så började vi repa i våras. Och så var det bara liksom, kollade vi när folk kunde. Då kunde folk spela in i augusti och sen visste de inte. Så då gjorde, var jag tvungen att... Ja, så gjorde vi klart alla låtar. Just det, så hoppade jag in. Tanken var att vi skulle ha jammat fram alla låtar, att jag inte skulle ha varit avsändare liksom på det sättet som jag varit, alltså låtskrivare. Men då hoppade en av, då var vi tvungna att ta in en basist, stockholmare Henrik Palm, som jag spelar med i södra Sverige, spelar bas på min nya skiva istället. Och då kunde vi inte repa på det sättet. Då var jag tvungen att göra massa låtar på kort tid.
Henrik Palm, där har du ju en riktig hårdrockare.
Ja, precis. Och världens, Sveriges bästa gitarrist.
Han är ju Ghost typ.
Ja, precis. Ja. Men då var jag tvungen... Då var jag tvungen att göra liksom alla låtar på en gång, men även alla texter på en gång. Vilket jag aldrig riktigt har gjort. För att jag har alltid haft lite mer skivor, har fått liksom växa fram. Möjligen att jag har gjort liksom en annan skiva emellan. Men den här skulle som skrivas och göras på jättekort tid. Och då hittade jag någon slags liksom tema i det då, som var feministiskt, vill jag inte säga. För att det känns, alltså jag är feminist, men jag vill inte liksom, jag vill inte annektera någonting. Jag vill inte liksom stöta mig med folk. Jag vill inte att någon ska ta illa upp om jag kallar mig för feminist. För att jag inte är riktig feminist, kanske, som enligt dem. Jag orkar inte med sånt jävla tjafs. Och så hade jag sett den här The Witch, såklart. Flera gånger så såg jag den. Det var så jävla bra film. Och särskilt slutet, den här har du sett den?
Jag har faktiskt missat den. Jag brukar se de flesta häxfilmer, men vad handlar den om?
Ja, men den handlar om, det är så här i New England, det är väl typ nu USA är ganska nytt, där folk har flyttat dit från Europa på grund av religiös. Det handlar om en liten familj som flyttar ut till ingenstans och inget växer. Det går helt åt helvete för dem. Och så försvinner ett barn. Deras minsta barn försvinner. Och föräldrarna skyller på den äldre dottern. Men det är en get som har tagit barnet. Ja. Och sen är den liksom... Ja, nu berättar jag den då. Nu får ni, som om någon inte har hört det, men det är ju ingenting.
Spoiler. Jag tror man måste säga spoilervarning.
Ja, spoilervarning, just ja.
Bra.
Ja, den äldre dottern då, hon blir så illa behandlad. Men slutscenen av filmen är det. Så går, jag vet, jag kommer inte ihåg, hon går, den brinner ner, men alla dör typ. Och så flyr hon ut i skogen. Och skogen finns där bakom hela tiden som ett enormt, som ett hot. Det känner man hela filmen. Det är inte en fin skog liksom, utan det är ett hot. Men hon har ingen annanstans att ta vägen. Och så hamnar hon till en, liksom en glänta, och där ser hon massa nakna kvinnor som sitter eller står runt en eld. Och så mitt i allt så bara liksom leviterar hon upp i luften. Hon blir så lycklig att hon hittar ett sammanhang, den här lilla flickan då liksom. Och då har jag tänkt mycket på det. Och även i Rätt att dö och även i de här två senare så tänker jag på det. Att inget annat funkar. Varför kan man inte testa...
Svart magi?
Ja, eller överhuvudtaget liksom. Ja, om politiken inte fungerar. Om man inte kan få upprättelse på något sätt. Varför kan man inte vända sig till... Det kommer kanske inte heller att funka, men det är ju... Det andra funkar inte heller. Så det var liksom de perspektiven. Det handlar liksom... Textjagen, alla textjag på den här skivan är kvinnor. Berättar ur. Men den är inte, det är inte sakpolitik, det är inte sakpolitik liksom, utan det är olika berättelser om olika kvinnor bara.
Jag lyssnade på första singeln Brända skepp, som är en, jag kommer att tänka på Rolling Stones lite souliga ballader.
Ja, tack.
Noterade hur... För jag hade precis lyssnat på några Bergkort-låtar från Moby Dick och så här, hur mycket din röst har förändrats sen dess. Att den, det hade ju liksom en så här ganska ljus indie-röst, och nu är den så massiv och så fyllig. Och
ja, alltså med BQ var det ju så att jag hade som aldrig tid att lära mig att sjunga, och vi gjorde så mycket skivor. Så gjorde jag ju, de låtar som jag själv gjorde sjöng jag väl lite bättre, men de Jari och Peter gjorde, vi tänkte aldrig på att man kunde byta tonarter på låtar och sånt, utan det var bara vad det var. Om jag och Peter gjorde en låt, då var det så att jag gjorde sångmelodin och Peter gjorde texten. Så var det bara för mig att fylla ut det.
Du skrev aldrig texterna i Bergkortet?
Jo, jag skrev väl ungefär en tredjedel av dem. Peter skrev resten. Och han är ju bäst på att texta. Men liksom deras låtar var aldrig tonartsanpassade så där för mig. Så att jag Jag var bara som ett instrument. Det var också en grej som vi hade från början, att sången inte skulle vara så viktig. Så att jag, och det levde väl kvar kanske lite för länge med oss, att sången inte var så viktig. För den är, människorösten går inte att undvika. Så fort man hör den så vill man ju, så fokuserar man på den. Jag tror att det är en sån här artgrej. Tänker på pingviner som känner igen varandra. De känner ju, människor känner också igen människoröster, som pingviner känner igen pingvinröster. Det tar allt fokus. Även om man har det jättelågt i mixen eller så blir det liksom...
Du experimenterade lite med effektbehandling av rösten på i fjol på albumet Bodensia som du gjorde.
Ja, och ännu mer på personer. Och egentligen, det gjorde det mest. Det är på den här Eternity Now med BQ. Det är ju inte min röst. Den är inte naturlig på ett enda ställe på hela skivan. Och sånt. Det är allt pitchat eller liksom...
Vad handlar det om? Att ta bort dig själv från verket lite grann?
Ja, det handlar om lite grann. Då, på den tiden, på BQ så var det så att jag ville ta bort. Nu är det väl mera att jag tycker om instrumentet, så autotune-instrumentet liksom, på ett sätt som jag inte... Ända sedan jag hörde den där R. Kelly-skivan, heter den? Inte den? Den med Sex Planet, den skivan.
Sex Planet?
Ja, men det går inte att prata om honom på något utan att ha liksom...
Jag tillhör de som har... Jag har lyssnat på honom på sistone faktiskt, fast när jag gillade honom när han började spåra ur ordentligt.
Ja.
Inte i sina brott, utan när musiken faktiskt blev riktigt... Trapped in the Closet-perioden. Ja. Han gjorde en opera.
Ja. Ja, den här skivan är väl den före den, tror jag. Den kommer där i... Som jag tänker på. Att det liksom... Då fick jag som en intryck... Eftersom det inte var gjort för... Det var väl typ Cher som hade gjort det innan. Det var liksom en sån här att... Då fick man som en känsla av att han inte brydde sig om att sjunga rent. För man fattar inte annars varför det skulle användas, den där effekten liksom. Det här är Another Lifetime and Now, som jag inte hade hört. Den dyker upp på någon sån Spotify-radio eller något. Spotify, ny R&B eller något sånt där. Det var så jävla bra. Hela den där skivan är helt femstjärnig, tycker jag. Det är väldigt så här... Det är popmusik, liksom. Och...
Hon är en soul-artist från London.
Ja, precis. Inte så gammal och har inte gjort så mycket. Nu är väl, jag tror, hennes andra album på gång nu. Eller andra skivan efter den här. Hon kanske gjorde en före också, det kommer jag inte ihåg. Men ja, det är fantastiskt. Så här ska jag vilja göra musik som lätt.
Ditt förra album Bodensia var någon sorts science fiction-saga. Mm. Delvis om hur mänskligheten, lite som i Harry Martinsons Aniara, så lämnar vi den här planeten och flyr ut i rymden.
Ja, vi ges den möjligheten i alla fall. Ja.
Du har en låt som sjunger du: jag är den sämsta rymddräkten, men jag tänker ändå aldrig åka hem. Jorden kan dra åt helvete.
Ja.
Hur intresserad är du av apokalyptiska teman? Det verkar vara något som återkommer.
Ja, men djupt intresserad. Älskar zombies och älskar liksom undergången och drömmer väl om den, hoppas så där lite grann. Fast, ja. Men det är science fiction, den där skivan, så på det sättet att jag liksom har, den existerar ju i en värld som faktiskt finns, alltså inom fiktionen lite grann. Och det är den här The Expanse-världen. Om du har läst om romanen. Det finns en tv-serie nu också som heter det.
Expanse?
Ja, The Expanse heter den. Som är liksom en så här hard-fi, rymdopera-aktig grej liksom. Som är spänner över flera år, eller hundratals år. Och där har mänskligheten dels så har man koloniserat Mars, men även bält, vad heter det? Inre asteroidbältet, och livslängden på människor har förlängs, och ja, det är massa såna här grejer liksom. Så alltså skivan existerar i en värld som har regler vad det gäller det där, men det är inte riktigt min värld, men jag har inte heller velat prata så mycket om det, för att jag kommer nog att få veta det och det stämmer mig.
Jag såg att omslaget, det fina röda målningen på omslaget, var inspirerad av ett Sun Ra-album. Alltså jazzmusiken Sun Ra, ja. Och en skiva som heter Exotica.
Ja.
Han var ju känd för att delvis ha grundat den här afrofuturistiska rörelsen där svarta amerikaner
lyckade
mot stjärnorna,
ja,
och tänkte att vi kanske inte hör hemma på den här planeten. Vi kommer från en annan galax, och det är därför vi behandlas illa här.
Mm. Ja, men både jag och Jonas är väldigt inne på det, på alltså dels har jag sett, inte så mycket, men jag har sett en hel del alltså afrofuturistiska filmer, alltså sci-fi, afrikansk sci-fi, och så har vi har också lyssnat på Sun Ra jättemycket, men även på Funkadelic och andra rymdfarare så där. Så att vi vill leta. Eller ja, det är mera jag än Jonas. Jag vill gärna liksom placera det jag gör i något som redan fanns. Liksom. Alla BQ-titlar är ju citat nästan, på något sätt. Alltså Penny Century som första, det är ju karaktär i Love and Rockets och så vidare. Ja, det finns. De enda som inte... Personality Crisis är
ju...
Ja, precis. Ja, exakt. Men här så var det det. Men då... Bodens är ju Stadshotellet i Boden också. Jag är född i Boden, det ligger bredvid Luleå. Och det är det som är där på framsidan.
Du nämnde i någon intervju att du blev kreativ av barnfamiljstöket hemma.
Mm.
Att du... betyder att du inte behöver någon egen arbetslokal eller någon...
Nej, jag behöver ingen arbetslokal. Jag har haft det några gånger, alltså hyrt in mig på ställen, men det här, fan, jag gör ingenting där. Jag bara...
Det påminner väldigt mycket om hur Stephen King gav ut en bok som heter Att skriva. Där han berättar att först så skriver han Carrie i tvättstugan, omgiven av liksom smutstvätt och blöjor. Och där skriver han Carrie, och sen när han har tjänat pengar så köper han ett stort fint skrivbord, fixar ett stort fint kontor, ett arbetsrum, och sätter sig ner och ska skapa, och han får inte ur sig någonting överhuvudtaget.
Var ner tvättstugan igen då, eller?
Ja.
Ja. Ja, men så har det varit lite grann. Men nu är mina barn ganska stora. Jag har ju bara ett av mina fem barn som bor hemma längre. Fortfarande. Och han är ändå 16, så han är ju aldrig hemma nästan. Så nu är jag...
Hur gammalt är ditt äldsta barn?
Jag är 38.
Wow, 33 snart.
Jag har fyllt 33.
Det är bara så skruvat när folk man betraktar som sin generation har ungar som är 30-årsåldern. För jag tänker fortfarande att...
Ja, men jag fick ju barn. Jag var ju 17 när jag fick barn.
Du var 17, ja.
Mm, och fick barn. Fem dagar senare fyllde jag 18. Men ja, så att... Men jag har haft barn hela tiden.
Ja, det känns som om du var lite så här, den svenska indrockens motsvarighet till Nene Cherry som var gravid hela tiden i slutet av i början av 90-talet. Det var som att hon var alltid gravid. Och du har... I nästan alla intervjuer jag läst med dig eller... Även i låttexter så är det som att du är alltid på Coop liksom, och köper blöjor och fixar.
Ja, men det har varit så. Ja, så har det varit. Och
ändå har du varit så extremt kreativ.
Men det har lite med det att göra också. Att jag känner att jag var tvungen att liksom... En gång, det här har jag sagt i en intervju tidigare, men en gång när min näst äldste son då, som är 23. Och så... Han var hemma från dagis när han var liten en dag, så lekte han affär hela dagen, och så mot slutet så sa han att jag har ett riktigt jobb också, jag skriver dikter, sa han. Och då tänkte jag för att jag menar, och då tänker jag att
ursäkta att jag skrattar.
Ja, nej, men väldigt kul. Ja, men då slog det mig att fan, det är så han ser på mig. Det var jag tvungen att kalla det för ett yrke liksom, eller du vet, säga att jag jobbar med det här och gör musik och skriva dikter. Och jag var liksom tvungen att steppa upp mitt game lite grann, att jag var, då var det liksom. Men sen är det ju också Norrbotten, alltså när det gäller liksom tempot och sånt här, så är det inte, det är inte precis vad Curtis Mayfield sjunger. Doodle Wop is strong in here. Det är inte Doodle Wop, det är Luther som är, alltså, som hänger över oss liksom. Som är strong in here. Att jag,
och där kanske inte poet räknas som ett riktigt yrke heller.
Nej, inte riktigt. Men samtidigt så är det vi som håller på med sånt här, vi var tvungna att slåss för det ganska mycket. Eller, du vet, bli jagade av raggare för det och sånt. Så vi har varit tvungna att verkligen stå upp för det vi håller på med också. På ett sätt som man kanske inte behöver göra här i Stockholm. Eller...
Hur var raggarna i Luleå?
Ja, våldsamma var de. Våldsamma och som raggare, som man tänker att raggare är liksom. Så var de.
Finns de kvar? Ja, det gör de. Jag såg en dokumentär om raggare här om året. Som...
Ja, den där, precis.
Ja, den var lysande, men sen var det lite obehagligt när en kompis upplyste mig om att huvudpersonen som jag tyckte var så söt och charmig hade en massa t-shirtar från Vit Maktband genom hela filmen.
Och så vann han ju Big Brother också.
Ja, just det. Mm. Men då hade TV3 lösrat bort hans hakkors, tror jag.
Ja, det var väl så det var. Ja, just det. Nej, men den filmen var skitbra. Och...
Men det är också de på Eurodisco.
Ja, fast han den ena som är med där, den andra huvudpersonen, han är ju på sig Discharge-tröjor hela tiden och var det någon som sa, någon kompis till mig, men han hängde alltid på spelningar här i Stockholm och han hade någon band och sådär. Så det är liksom det finns ju liksom, men på såna ställen som jag kommer ifrån så där, då är ju det här, det är så litet, så att finns det liksom någon form av ungdoms kultur, om det finns motsättningar. Det är ju med grannen hela tiden. Alla som bor någonstans bor ju ganska nära varandra ändå. I de små städer som finns liksom. Och då har man... Jag menar, Hurricanes har ju betytt lika mycket för mig som Ramones på sätt och vis. På det sättet.
Hurricanes?
Hurricanes, finska...
Du känner till dem? Inte koll på alls.
Hurricanes är... Ja, men de är väl Nordens Dr. Feelgood kanske, man kan säga. Alltså ett finskt band som sjöng på låtsas engelska och var svinstora i Sverige, särskilt i norra Sverige och i Finland. I Finland är de liksom ikoner. Minst två av dem dog av ganska hård alkoholism och sådär. Och när de spelade i Luleå när jag var liten, då var jag för liten för att få gå på det, då var det några grannar som var där, några äldre kompisar eller äldre killar på gården som sa att det varit upplopp. Man hade sparkat ut dörrar och polisen. Och det var liksom... Nej, men Hurricanes, det är en stor grej från, om man är från norr eller Västerbotten särskilt i Sverige. Här kommer I Heard Her Call My Name med Velvet Underground. It says I was on people Monday, I got my eyeballs on my knees. I figured walking, I'd rap for hours with a mad Mary Williams. Search never understood a word for me because I know that you cares about me. I couldn't call my name. And I know long getting gone. From White Light, White Heat, deras gnissligaste skiva. Ja, och kanske min favoritskiva av alla skivor. Ganska ofta tänker jag det.
Vad gjorde du en fin tryck på den när du hörde den första gången?
Ja, så jag blev helt knäckt av det. Men Velvet Underground hade jag läst om i slaget, kommer jag ihåg. Lennart Persson hade en hel sida varje nummer. Han skrev om olika låtar och sen hade han... Då kom den här samlingsskivan om VU, kanske 1985, 1985.
Är det en mätare?
Ja, precis. Då skrev han om alla låtar om det. Och jag hade ju hört... Jag hade hört Joy Division och sånt när de spelade Sister Ray och sånt. Och covers på Velvet Underground. Men jag hade aldrig hört Velvet Underground. För det här var innan det kom återutgivningar på skivor och innan CD till och med. Liksom. Så att det var ju... Men det var på någon sån här skivmarknad eller någonting. Så hittade jag den. Det är ju samma vår som jag läste där i slager. Och så fattade jag ingenting först. Det var ju bara vanlig popmusik, tyckte jag. Tills The Ocean kom, som bara cymbal kom. Och då började jag älska. Då fattade jag liksom upp... Och sen dess har den varit liksom... sinnebilden för kvalitet för mig liksom. Och också varför jag inte kanske är helt rumsren i rockkretsar eller i popkretsar eller i punkkretsar, utan för att väldigt andra var så himla eklektiska på det sättet, att de var, det var liksom kaos och sånt, men det fanns även en konstnärlighet i det som inte fanns i mycket annat, och helt otidsenligt var de ju. De var ju liksom...
Ja, det var väldigt nihilistiskt för att vara under hippie-eran.
Ja, precis. Och jag kände väl igen mig med det. de banden som jag hade som vi hade innan BQ, men även i BQ, att vi var apart av den anledningen lite grann, att vi försökte göra grejer som, ja, men som kanske var nya snarare än som någon annan liksom. Vi hade ju ingenting gemensamt med liksom, och det här är inga klagomål, men vi hade ju ingenting gemensamt med Brainpool eller ens med Popsicle egentligen, förutom att vi kände Popsicle för att de kom från stan bredvid. Men inga annat egentligen.
Och Bergkortet splittrades 2010. Ni har inte övervägt en återförening?
Nej. Första åren så sms jag till Jar ibland på fylla. Ska vi inte testa igen? Nej, sa de.
Det var ord du inga visar.
Ja. Men det var jag som hoppade av. Det var det.
Det var du som orsakade bandets splittring?
Nej, det var jag, men det var jag som hoppade av. Så tycker jag. Jag trodde länge att jag och Jar var osams. Vi gjorde vår sista spelning på Storsyran. Och så skällde jag ut honom en hel natt efter det, så hoppade jag av.
Varför?
Ja, men 20 års uppdämd ilska liksom.
Men vad har han gjort som fick bögherren att rena över?
Nej, men han var väl otrevlig mot någon en gång för mycket kanske, eller någonting. Som jag inte tyckte att han skulle vara otrevlig mot. Och sen hade jag fått nog. Det kom sig av att två andra i bandet, Peter och Kalle, började få barn. Och jag tyckte att jag hade så svårt att acceptera det. Jag hade haft barn hela tiden, så för mig var det ju liksom ingen... Jag hade alltid haft det helt enkelt, sen före BQ bildades till och med. Men de fick det, och jag kunde som inte ta in att de inte hade lika mycket tid och sådär längre. Och till sist orkade jag inte med det längre. Så var det väl. Och då trodde jag länge, ett helt år efter, så trodde jag att vi var osams. Och träffade jag ute i Stockholm någon gång, och jag hade ingen hotellrum. Så jag fick låna hans lägenhet, han bodde hemma hos sin tjej just då. Och så när jag lämnade tillbaka nyckeln, nu när vi var nyktra på morgonen, så sa jag, fan, jag tycker jobbigt att vi var osams. Va? Så han inte uppfattade det alls. Så, men BQ var alltid så, vi var aldrig något kompisgäng på det sättet.
Det var inte så bra på att prata med varandra om hur folk kände.
Jo, det var vi väl, men vi var bara bra när det bara var vi. När det kom in någon annan så skulle man... Och då hade folk ihop sig mot någon annan i bandet eller någonting. Det var väldigt... Men vi har ju grälat otroligt mycket. Så vi har ju lagt av en gång i veckan hela under de 20 år vi fanns. Liksom.
En otrolig produktivitet ändå. Tanken på att ni...
Ja, men just det gjorde vi bra. Just det var vi bra. Och då tänkte vi ofta, i alla fall jag tänkte att... Ja, men, att det vore liksom, det låter helt skrytigt, och 90-talet. Men jag tyckte att vi var så bra att vi skulle göra musiken en otjänst om vi la. Jag tyckte att vi var så bra. Så vi kom över det liksom, eller bara som Homer Simpson, knöla ihop allt i en svart klump och soppade längst in i hjärtat och hoppades att vi inte skulle explodera. Och det är liksom...
Jag såg Bergkortet i Hultsfred år 2000 när bandet bestod av Kalle Olsson, er keyboardist, ensam på scen, som spelade keyboards. Och en del personer blev upprörda över att inga av de andra medlemmarna var med på scen.
Mm.
Och ni fick skicka ut ett pressmeddelande där ni skrev så här: vi vill göra något speciellt, något oförglömligt, och det gjorde vi. Att påstå att vi därför sviker någon eller är någon chalanta är sånt vi får ta. Det var en bra spelning, en av Bergkortets bästa. Ingen, inte ens Hultsfredsfestivalen, dikterar för oss hur våra spelningar eller skivor ska låta och se ut.
Ja, men vi hade inte råd att åka dit. Och så hörde vi någonstans att den enda från Oasis som skulle komma skulle vara Liam Gallagher, som en originalmedlem. Kanske Bono var där också. Och de fick typ 1 miljon eller vad det var. Så det var jättemycket pengar.
Hur mycket fick ni för att spela Hultsfred?
Ja, men du vet, 7 000. Det skulle inte täcka resan eller något sånt. Jag kommer inte ihåg vad det var. 7 000, 3 000, jag vet inte. Men Kalle ringde mig från scenen när vi spelade. Jag satt hemma och kollade på fotbolls-EM i Luleå. När jag började, fan, går det bra? Ja, så var det.
Och han spelade en instrumental version av låten What I Hate om igen.
Ja.
Det var väldigt fint. Lite drömskt och ambient.
Ja, nej, jag hade jättegärna velat se den spelningen. Ja. Men jag var 150 mil ifrån.
Hur reagerade Hultsfred?
Ja, men de fördömde oss offentligt först. Och det var därför jag skrev det där offentliga brevet sen. För jag tyckte vi fick en massa skit. Och året efter så gjorde vi två spelningar samtidigt istället.
Och delade upp bandet?
Nej, vi spelade med bandet på en sal. Vi hade en tidning som hette Butter, som några av oss höll på med. Som några, jag och Peter som var med i BQ.
Butter, såklart den heter Butter.
Ja, ja. Vi hade ett fanzine och då hade de andra i redaktionen som inte var med i bandet. De stod där inne. Vi spelade på teaterladen. Och så var det en som spelade på dansbanorna. Eller de gjorde det då. Och då, de hade bokbål, kommer jag ihåg.
Bokbål?
Ja. Jag var inte med där, för jag var upptagen med att spela. Så att jag kommer inte ihåg riktigt. Jag vet inte vad det var för böcker de brände, men de körde det, kommer jag ihåg.
Oj.
Ja.
På tal om Butter, ni tackade nej till en Grammys-nominering 2009. Och skickade ut ett annat pressmeddelande. Tack, men nej tack. Vi avsäger oss nomineringen. Vi vill inte ha mer att göra. Hoppas ni respekterar detta. Vi tycker att en ursäkt vore på sin plats. Säg förlåt, vänligen, The Pair-kortet.
Mm.
Det där är en av de saker du har gjort som kanske har fått störst genomslag.
Ja, alltså jag gjorde det innan. Efter Tunaskolan så gjorde jag lite samma sak.
Ah, okej.
Okay. Sådär. Och,
så du har avsagt dig nominering 2 gånger till Grammys?
Ja, det har jag gjort. Och det ska jag också säga, det är jag som har stått bakom de grejerna. I BQ var vi så himla vi var jättenoga med att om någon inte ville någonting så skulle ingen gå med på det. Det var därför vi aldrig gjorde tv och sådana där saker. Någon ville inte det. Vi tackade nej till jättemycket.
Du var aldrig med i tv?
Nej, inte väl som jag minns i alla fall. Ja, så här, Nike och sånt här har vi varit med. Reportagegrejer har vi gjort. Men vi hade spelat live i tv eller någonting. Så att, men det var...
Med tanke på ett viktigt tv fortfarande var på 90-talet så kan man kanske tänka sig att det var en förklaring till att Bergkortet inte blev, jag vet inte, lika stora som Popsicle.
Ja, kanske. Men de var väl lite sötare än oss också. Ja, men det var väl så... Alltså, men när vi tackade nej med BQ, det var det för att jag hade tackat nej första gången. Jag kan inte tacka ja nu då. Jag måste ju tacka nej en till gång. Och sådär. Och allra första gången så visste jag inte hur det gick till. Jag visste inte att det var skivbolagen som nominerade. Jag hade ingen aning om det. Jag trodde att man att det var liksom Marie Ledin som kom på det. Vilka som skulle nominera. Så jag ville inte vara med på det där. Jag tycker fortfarande att Grammys-grejen är... Jag gillar inte den formen av branschkramerier liksom.
Så det är därför du inte haft samma problem när du har fått, men du har fått pris från Svenska Akademin och du har fått fina stipendier från
Ungers
och så vidare.
Ja, och Manifest. Galan har ju varit, det har ju fått några priser på också. Nej. Fight Back med Discharge. Världens, ett av mina också, en av världens bästa band genom tiderna. De har betytt jättemycket för mig. De förändrar typ världen för mig faktiskt.
På vilket sätt då?
Jag hade aldrig hört dem så rått. Jag köpte första albumet Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. Kollegens i Stockholm, nu var nere och hälsade på min farsa. Och så satt etiketterna fel. Du vet, A-sidan satt på B-sidan. Texten är med, men jag satt och kollade på det där. Så att jag läste texterna på fel sida. Jag uppfattade inte orden, gick inte. Jag tyckte det var så jävla rått att det inte gick. Så jag ringde hem till en kompis som hade köpt Exploited samma dag. Så vi spelade upp dem för varandra i telefon liksom. Urban Nord som sen var trummis i BQ och sådär. Vi hade ett band ena som hette Jon Erektion. Som var väl mera så här då liksom. Ja, det förändrade mitt liv att något kunde vara så där rått och att jag tyckte så mycket om det också. Sådär. För den punk jag hade hört innan, det var ju Pistols, Ebba Grön och sånt där bara.
Det kom ju många svenska band som blev kända över hela världen för att de var bäst på att härma Discharge-soundet.
Ja, just det.
Som Anticimex, ja. Och... Jag vet inte, moderat likvidation och...
Ja, precis, ja. Nej, jag älskar de banden också. Jättemycket. Alla de där har betytt skitmycket för mig.
Hur punkig såg det ut när du var tonåring? Hade du tuppkam och hela den grejen? Eller var det mer så att du lyssnade bara på det?
Nej, jag hade tuppkam och så. Men jag var inte tonåring ens. Jag var ju före det. Det var ju före jag var tonåring, typ. Före jag slutade väl vara punkare kanske i 8:an. Då hade jag varit det från 5:an, 4:an, 5:an kanske. Nej, jag har haft uppkam. Och jag har haft spikes och sådär. Och raggarna kastade sten på en och sånt där. Sjöng. Ja, de sjöng den. Liksom, vad heter den? Punkjävlar. Med Medusa. Och så kastade de sten på en samtidigt.
Ja, då blir man lite butter till slut. Om man ja, precis. Med det hela uppväxten. När du uppträdde på jazzklubben Fasching i Stockholm för några år sedan så bad du publiken om ursäkt från scen för att du hade tackat för applåderna för tidigt.
Mm.
Många artister ropar ju thank you direkt i samma ögonblick som låten är slut.
Ja, eller så, tack som fan.
Tack som fan direkt. Mm. Utan att egentligen vänta på att höra applåderna, så de har ju ingenting att tacka för än, och de vet ju heller inte om publiken verkligen gillade det.
Nej, det är lite ohyfsat, eller inte ohyfsat, men det är lite så här, vad heter det? Å ena sidan. Å andra sidan tycker jag också att glädjad uttagen i förskott kan man aldrig ta ifrån den heller.
Ja, väldigt intressant aspekt. Ja, men jag har varit på tusentals konserter, men jag har aldrig tänkt på att de brålar ju. Jag har sett det i Persmod många gånger. Samma grej där. Ja. Samma sekund som låter en slut. Thank you!
Ja. Ja, men
det, det han tackar för är ju egentligen applåderna som inte har kommit då.
Ja, precis. Så är det ju. Eller så är jag missuppfattad. Egentligen kanske man, tack för att vi fick spela den här låten. Det kanske är det man säger.
Ja, så kan det vara förstås.
Och då hade jag ju fel. Men det är jag ju van att ha.
När jag läste Med rätt att dö,
mm,
din förra diktsamling, så slogs jag av hur många... Det handlar rätt mycket om pengar.
Mm.
Om ekonomiska bekymmer. Du har en väldigt kärnfull dikt om ekonomi. Den går så här. Så lite pengar kvar i början av pengarna.
Mm.
Känns det så? Fortfarande?
Ja, det gör det ju.
För du fick ju ett stipendium från Konstnärsnämnden.
Mm, för 10 året. Så får jag fortfarande. Fick det nyss.
Och det är 130 000 kronor om året. Och det är inte så att du bara får det om du tjänar under en viss nivå, utan det kommer ändå.
Det kommer...
Det är kommer... som konstnärsstödet som fanns förut. Som...
Ja, det är lite så är det, men det är inte så utformat. Jag får inte ha ett annat arbete, ett annat heltidsarbete mer än 6 månader om året. Alltså jag måste ha min huvudsakliga försörjning. Men det har inte med hur mycket jag tjänar att göra. Utan det har att göra med... Med hur mycket konstnärer. Eller inte konstnärer. Sådär. Ja, jag fick det. Men det har ju Kronofogden tagit i jättemånga år nu.
Varför det?
Ja, men för att jag är sämst. Alltså.
Du nämner till och med Kronofogden i en dikt i boken. Att Kronofogden kommer som någon liemannen nästan.
Ja, precis.
Vad har du för skulder?
Ja, alltså inga märkvärde. Det är så här, du vet. När man var ung och dum i huvudet, en jävla moviebox som man aldrig lämnade tillbaka. Ja, men typ sådana där saker, du vet. Typ sådana där saker.
Du lämnade inte tillbaka en moviebox?
Ja, men kanske inte var det
du
just. Men...
Du har kvar en moviebox hemma som du skulle...
Den sortens skulder har det varit.
Aha.
Alltså, grejer. Jag kanske har hyrt någonting. Och så har jag inte... Har gått sönder och så har jag inte betalat den. Liksom. En videospelare eller någon sån här grej. Det var, ja, men mest sånt har det varit. Någon gammal tandläkarräkning, någon adressändring. När jag var i 20-årsåldern. Allt det har jag ackumulerats. Men nu är jag skuldfri. Jag sprickade just från och med typ igår eller någonting. Jag är skuldfri.
För du har varit med i Lyxfällan?
Nej, men de har ju tagit det här stipendiet ganska mycket av det vartenda år. Och så har jag betalat på andra sätt också. Just nu är jag... Yay mig.
Grattis, hur känns det?
Ja, det känns bra. Men det kommer väl tillbaka, tänker jag. Alltså, det är svårt att förklara, men jag har aldrig haft pengar.
Men du, jag har aldrig uppfattat dig som en person som heller skulle leva över sina tillgångar eller ens vara slarvig på det sättet. Men...
Nej, men jag är väl så här lite av någon form av dyskalkyli eller någonting. Alltså, jag fattar inte pengar, tror jag. Har jag pengar så ska jag inte köpa pizza för allt det då, liksom.
Du hatar kapitalismen så mycket att du kan inte ens
fungera
som en anständig människa genom en ekonomi.
Ja, nej, men jag har ju aldrig haft... enda gången som jag haft någon, liksom, den längsta anställning jag haft var som nöjesredaktör på Norrbottens-Kuriren. Och det hade jag i nästan ett år innan jag blev utlasad. Som man blir som journalist. Eller jag är ju inte journalist, men... Sådär. Och det hade jag... Ja, men runt 2010 kanske, något sånt här. Det enda gången jag haft en timlön på över 70 spänn, tror jag. Någonting.
Du uppfann ett ord för att beskriva ångest över att inte ha pengar. Pangst. en angst för att vara punk.
Ja.
En punkst.
Ja. Ja, men det stämmer. Jag tror att jag uppfunnit det i alla fall. Jag har nog googlat och inte sett någon annan som använder det i alla fall.
Men om man har punkst så måste du vara frestande att tacka ja till saker som man kanske egentligen inte hade sagt ja till.
Ja, det konstiga var det första gången jag tackade nej till Grammys. Det var en av de grejerna jag ville göra när jag gjorde soloskivor. Det var att jag ville testa hur det var att säga ja till saker. Jag sa ja till jättemycket, men inte just det bara. Och det är det som jag inte sa ja till som folk minns. Liksom. Men jag har gjort mycket mer sådana grejer efter det. Liksom. 2004. Alltså som hellre testa någonting än att vara sådär... Vad heter det? Asketisk liksom.
Men det vilade något asketiskt över bergkortet skulle nog säga på 90-talet. Jag jobbade på den här musiktidningen Pop och vi var så imponerade av den lite tvära attityden. Att vi gillar inte den här branschen. Vi tycker inte om det här. Vi är inte ens speciellt förtjusta att vara med i den här jävla tidningen, men okej då. Och vi var alltid så... Det var som när Refused splittrade så skickade ut ett pressmeddelande om att vi kräver att ni bränner alla bilder som finns på oss. Och vi satt där på Sveavägen och blev alltid lika, wow, de är från Norrland. Shit, vad coolt, det här måste vi göra.
Ja.
Det var som en del av magin förutom den som fanns i musiken.
Vi var ju mycket mer en del av den världen, kan jag ju säga. Av den här liksom Norrbottens hardcore. Men inte så mycket med banden Refused, för de var ju straight edge. Vi var ju från Luleå. Då var man inte straight edge.
Ja, ni drack en del.
Ja, precis. Och gjorde alla band, Fireside och Breach och de här som vi hängde med, Him Kerosene och det var liksom... Men det var också, vi var väl typ... Alltså dels var ju vi lite äldre än de här hardcore-banden. Men länge var det de enda spelningarna som vi fick spela på liksom. För att vi var så konstiga i övrigt som människor kanske och sådär. Så vi var... Jag har alltid känt mig liksom, vi kände oss alltid mycket mer med den världen än den här, vad kallar det för, Swindy-världen liksom. Även om vi inte alls lät så. Vi var emot hardcore också såklart, men... det var verkligen inte så att vi gick omkring och tänkte på att vi skulle vara emot, utan det var bara så, när vi fick frågan så hade vi bandmöte typ, eller... Och så sa fan, åh nej, usch. Och så var någon tveksam och sa nej, då sa alla nej. Så fort någon sån här, vi var en fungerande anarki på det sättet. Att minoriteten alltid fick... Alltså så här som man kan tycka att den som har... Det är den utsatta som alltid har tolkningsföreträde. Att om man är ett sällskap och en är gravt alkoholiserad, då bör man inte dricka kanske. Då gör man inte det heller liksom. Och så var vi...
Är det anarki?
Ja, men lite så. Att det handlar hela tiden om att man respekterar den svaga.
Anarki... tolkning. Jag tror många uppfattar anarki som att alla gör precis vad de vill och sen blir det kaos.
Ja, nej, men då har de inte läst. Då kan de inte sen Alan Moore liksom. Har inte läst V för detta och sen. Nej, men jag tycker att liksom anarki kanske bara funkar i, det funkar ju bara i små enklavsystem så där på det sättet, i små slutna system. Att vi hade anarki, ska jag vilja säga. Vi hade inte en demokrati på det sättet. Att om tre ville och två inte ville, då gjorde vi det. Utan så fort någon var obekväm med någonting. Det är ju känsligt att spela i band och ömtåligt liksom. Det var ju därför vi kunde hålla på så länge också, tror jag. För att vi hade, den respekten hade vi för varandra hela tiden, gentemot omvärlden. Det var ju liksom internt som vi bråkade, men det var bara våran ensak också.
Hade ni några slagsmål?
Ja, det var ett slagsmål några gånger. Olgit Sukai's Old Perfume. Ska jag säga om den då? Ja, men det har ju såklart lyssnat på jättemycket. Och kraut och sånt, alltid. Men senaste kanske 5 åren har jag liksom nördat ner mig på Can så jävla mycket. Att jag har glömt bort solo-grejerna. Och den här låten la jag upp på min Facebook-sida faktiskt här för ett tag sedan. På min privata. Så att det var mitt farväl till rocken. Det är en sån här låt som jag tycker är... ja, men ganska mycket som mig. Och även då som sista BQ-skivan faktiskt också är Monty Python. Som jag fortfarande tycker är en av, inte bara de bästa skivor som jag har gjort, utan en av de bästa skivor jag har hört också. Och den här är en liten sån, ett pyttelite sång på alldeles i början. Sen är 20 minuter. Jam liksom.
Jag minns hur förvirrad jag blev när jag lyssnade på Krautrock första gången. Jag hade gjort en intervju med Blixa Bargall från Einstürzende Neubauten för ett fanzine som jag skrev i. Och då pratade han mycket om Can. Jag hade ingen koll alls. Jag hade aldrig hört talas om Can. Och han tittade på mig som var helt dum i huvudet. Men sen så köpte jag Tago Mago. Och jag fattade verkligen ingenting. Jag tyckte att det var för flummigt. Men nu älskar jag det.
Det är också Kalle Olsson som har introducerat mig. Det är, han bodde i Uppsala ett tag. Precis när han var rätt ny i BQ. Så pluggade han musikvetenskap eller musikhistoria där. Och då gjorde han ett specialarbete om Can, tror jag. För mig, jag trodde att innan det så trodde jag att allt lät som Noi, som man ju tror. Med det här motorikbitet och Stereo Lab och... Men sen när jag väl börjar liksom nörda in på just Can då, särskilt. Men även senare Faust är ju också på samma sätt ett helt fritt band när det gäller. Noi är ju som ytligt jämfört med mycket annan. Jag tycker inte om att säga kraut, jag brukar säga tysk progg egentligen. Men ja.
Kraut är ju ett lätt rasistiskt tillmäle.
Ja, precis. Det är ju det. Det är ju det. Och så låter det ju inte. Det är så mycket, men det är ju svensk progg också. Låter ju på så många mer olika sätt än vad folk fattar liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag läste en väldigt rolig inledning på en dikt i din diktsamling Med rätt att dö. Jag skriver så här: jag har haft 1 miljon streams på Spotify i år. Det är ett rekord. Den sämsta inledningen på en dikt någonsin.
Ja, det har du väl. Det har du väl. Jag har, för att toppa det här nu i nästa diktsamling.
Men jag antar att du inte har haft 1 miljon streams på Spotify, men du ville bara inleda med något.
Ja, men sammanlagt hade jag det.
Du blev väldigt trött på att...
Nej, men jag hade haft det då. Jag hade haft sammanlagt... Det året hade jag haft 1 miljon lyssningar sammanlagt. Nu är jag till och med en miljon låt numera, men... för att den har ju tagit...
Sen början alltså?
Ja, precis. Okay. För att det här var på ett år.
Ah, okej. Okay. Ja. Så hur mycket pengar fick du för det?
Ja, det vet jag. Jag klagar inte faktiskt. Alltså, jag har absolut inget att invända mot Spotify-ersättningar. Om jag ska vara helt...
Inte?
Ja, jag tjänar mycket mer pengar nu för tiden än innan Spotify. När man fick på skivförsäljning och Och man hade liksom, det var automatiska rättigheter hit och dit. Spotify funkar inte som man tror heller riktigt, ska jag vilja säga. Alltså det funkar, får du lite pengar av Spotify så är det ditt skivbolag som har gjort en dålig deal åt dig. Så är det oftast. Men det är så lätt att vara mot det för att man är så van att få Stim till exempel, som är automatiska, Stim och NCB är automatiska rättigheter som man får, som man har. Och då får man liksom laga så här. Det som är dåligt med Spotify, det är ju naturligtvis att det inte finns någon, det finns inga sådana lagar, det finns ingen liksom standardgrej. Jag kommer ihåg i början när Magnus Uggla och Petter och de här klagade på Spotify. Det är faktiskt, det är ditt fel, du har inte läst igenom ditt skivkontrakt. Kommer jag ihåg att jag tänkte.
Det var för att, men det är bara ett par mikroskopiska öran per...
Jag känner ändå mer nu.
Du gör det?
Ja, jag gör det. Jag känner mer på Spotify än vad jag gjorde innan Spotify fanns. Alltså, men... jag känner mer på Spotify än innan Spotify fanns. Men jag känner mera... Jag har mera liksom. Jag tjänar mera pengar på musik.
Du sålde aldrig speciellt mycket fysiska skivor då? Du menar att det har gått bättre tack vare Spotify, eller?
Ja, jag tror det. Och så att, men jag har också att göra med liksom en massa andra saker, antar jag. Som jag, alltså, jag antar bara nu. Men skivor kostar ju, det var ju så jävla sjukt dyrt att göra skivor förr i tiden. Och det var, med BQ, vi hade produktionskostnader som var helt enorma. För vi hyrde ju in stråkar om vi tyckte det behövdes. Och vi skaffade, och liksom... Och höll på i 9 veckor med skivor ibland.
Och varifrån kom pengarna då? Ni låg på Westside Fabrication, eller hur?
Då var det som, alltså många av de här indiebolagen från den tiden, Westside och även, vad heter han, Daggans skivbolag som fortfarande håller på.
Novoton?
Ja, Novoton och Adrian och jag tror Star Trek också. De hade förlags, kanske inte Star Trek, men de hade förlagsverksamhet också. När man skrev på det på Westside så skrev man även på för Tambourine Songs som var deras förlag. Det innebar att de fick en tredjedel av allt Stim automatiskt som förlag får. Men de här små bolagen, eftersom de bara ofta var en eller två personer, så gjorde de inget förlagsarbete. Det var ju väldigt, väldigt ovanligt att man fick med någon film eller någon låt i en film eller någonting eller sådär. Men det innebar att Stim, skivbolagen tjänade också på Stim. Enkelt. Och NCB. Och nu är det inte så. Inte för mig i alla fall. Jag har inget förlag längre. Så att jag har något som kallas för manus. Att man är fri från förlag. Det är att jag tjänar mycket mer. Plus att förr i tiden så stimmar man ju allting tillsammans. Eller vi gjorde i alla fall. Rakt av. All text och all musik är stimmat. Alla som var med på den skivan. Som var med i bandet. Nu behöver det inte vara så. Liksom, på samma sätt. Utan nu. Jag vet inte. Alltså jag skulle väl... Det finns säkert alla anledningar att klaga på Spotify. Men för mig personligen så är det bara bättre.
Intressant.
Ja.
Så här skriver du i diktsamlingen Med rätt att dö. Jag skriver om mig själv, men inte om mitt liv. Men det finns undantag. Och ibland tror jag att de förökar sig som virus. Är du rädd för att använda för mycket ur ditt eget liv? Tycker du att det känns...
Ja, det är
banalt på något vis.
Ja, det tycker jag.
Det här är tillit av den raden, för det är många artister som jag pratar med som tycker att det är viktigt att få fram sina innersta känslor, liksom sin vardag, att det ska vara...
Ja, men det är vanligare i popmusik. Det är det som är liksom... Då eftersträvar man ju det, liksom, ofta när man lyssnar på musik. Att man hör en människa där bak på ett sätt. Att man hör avsändaren. Men litteraturen är ju sällan så, liksom. Det är ju vägen. Då ställs ju liksom personen i vägen. Det är det ena. Sen tycker jag också, vill jag aldrig hänga ut någon. Ingen annan ska behöva ta ansvar för min skit. Det var en sån grej när vi gjorde Tunaskolan. När jag gjorde Tunaskolan, då hade jag som ett band då, som hette BD. Men det var ju solo. Jag vågar bara inte kalla det helt Mattias Alper bara. Mattias Alper BD. Och då frågade jag, för att med BQ så hade ju som sagt stimmat allting. All text, all musik. Men då sa de att vi vill fan inte ha med dina texter att göra. Vi vill inte behöva stå för din anarkism och ditt hat. Och så har det fortsatt ganska mycket att vara att folk inte vill bli stimmade så.
Och det för att du är för krånglig och hatisk?
Ja, kanske, jag vet inte. Men det var, eller så tyckte de väl synd om att jag aldrig hade några pengar så att de lät mig. Men de sa så i alla fall. De ville inte det. De ville inte ha med texterna att göra. Painkiller med Judas Priest. Då kan jag säga så här. Painkiller tillhör inte någon av de här kanonskivorna med Judas Priest. Men eftersom jag kom in i metal så himla sent. Eller så sent. Nu är det ju ändå typ 25 år sedan jag började lyssna på det. Men då har jag ingen liksom. Det är en ganska skön grej att inte behöva ha. Att inte vara liksom sådär. Jag känner ingen så här hippt ansvar för det musik jag lyssnar på. Att ja, första, inget är lika bra som första B-sidan och sådär. Enkel är den senare när de skulle bli tuffa igen. Och den, jag älskar den. Det är lite sådär som jag, när man lyssnar på rockabilly tycker jag. Och även black metal. Att det som tvättar hjärnan lite grann. Det är som ångestdämpande musik. Och den här låten är så jävla rå och ösig. Och att det är fullt ställ nonstop.
Absolut bästa Priest-låtarna.
Gör du det?
Ja, jag ser den.
Mm. Hela den skivan är det. Det är bara svin bra låtar på den.
Har du sett Judas Priest live?
Nej.
Jag såg den 2004 när jag spelade i Karlstad.
Mm. Fan. Ja.
Och Sweden Rock. Rob Halford gjorde comeback.
Enke som jag spelar med, han säger att han, nej, jag är ingen sån där som har följt, som följer honom med, jag har sett dem högst 20 gånger. han är inte en galning. Det är fint. Ja.
Vilket band har du sett flest gånger?
Förutom alltså lokala band och sånt, så är det väl kanske Wilmer X faktiskt.
Wilmer X?
Ja, men de turnerade så jävla mycket på 80-talet och vi åkte runt i länet precis när vi började bli, alltså när man började gå ut högstadiet och åkte runt på festivaler och spelningar. Och de spelade jättemycket i Norrbotten, gjorde de. Och Norr- och Västerbotten.
Jag har inte ens tänkt på Wilmer X på flera år.
Nej, men jag...
De är väldigt intressant band, för de började väl som lite punk och ändå, ja, men om man tänker Wilmer X nu så tänker man typ raggarbilar. Och...
Ja, nej men alltså jag har också tänkt så alltid, men sen sen Beddat spela förband till dem nu. Beddat för Trubbel gjorde det förra sommaren, tror jag. Och de hade inte funnits på jättelänge. De är en stor influens för Beddat för Trubbel. Och det hade Gälle, sångaren, han hade upp en spellista med Wilmer. Som jag laddade ner. Så kände jag, fan, jag tycker att det är bra. Fortfarande, kände jag. Alltså, jag gillar inte de här teknikens under och sånt där. Men skivorna innan är fan, de är helt okej liksom.
Jag gillade Teknikens under just för att de var lite syntiga. Det var en pytteliten synt där, ja, i mitten av refrängen.
Ja, nej, då tyckte jag det var dåligt liksom. Men det var... Och sen, ja, men så att... De har jag sett jättemycket.
Jag har sett Kite, det svenska syntpopbandet, 32 gånger. Det är nog mitt rekord.
Borde vara det. Det här är Sebastian Björnfot och jag och min självgodhet heter han väl.
Och vem är Sebastian Björnfot? Jag tror han så på riktigt efter honom.
Han heter så på riktigt.
Björnfot?
Ja, det är min dotters pojkvän.
Jaha!
Så det är ren nepotism. Men den är svinfin den här låten. Han har gjort många sådana här grejer. Tillhör någon slags ny generation. De finns även i Luleå. Folk som gör grejer för sig själva. Och så släpper de det.
Nu får han inte... Har den för sig själv, för nu spelar vi den här.
Mm, bra. Äntligen.
Mitt liv är så trevligt. Allt är så fint. När du ringer mig blir jag tokig. Dina ord försvinner som dammråttor under bordet. Jag vill att du åker hem nu. Jag vill att du låser dörren när du går.
Som en indie Kanye West från Luleå.
Ja, det är han nog. Förutom att han inte är galen då alltså. Eller röstar på Trump. Eller har ett eget parti.
Du nämnde hans tjocka Luleå L. Är det speciella L i Luleå?
Ja, L är något. Men det är något. Man säger är. Om jag säger det är något. Så säger jag är något. Det blir nästan ett L där. Är något. Det är något med det. Det är något. Ja. R-en och det är kombinationer av bokstäver som blir tjocka. Vi har jättemycket tjocka re-ljud.
För du har aldrig sjungit på utpräglad dialekt direkt?
Nej, inte vad jag vet. Men, mer än att jag har tagit mig friheten att sjunga int och sådana gånger, sånt ibland. Och vars istället för vart. Och sådär. I början var det lite noga med att jag aldrig skulle sjunga sådär Stockholms R. Och sådär. Att jag skulle sjunga R. Tydliga R och sånt. Att jag ville vara...
Kant R.
Kent har ju R, har de inte det?
Nej, gud. Det är grejen med Kent. Var Jocke Bergs oerhört manierat rullande R. Ja. Att han... gravitation, liksom att han rullar R-en länge. Samtidigt, resten av tonfallet kunde låta ganska stockholmskt. Men ja. R-en var... sorts... Jag vet inte, jag kanske gillar det mycket för att jag kunde inte säga R när jag var liten. Ja. Jag fick gå till tal på det. Ja. Och så... J istället, fjädjik.
Ja, nej men det vet
du. Jag var helt värdlös. Sen jag tränade, jag gick till tal på gång, jag tränade och tränade. Till slut lärde mig att säga R. Mm. Och sen när Jocke Berg kom med sina rullande R så var det nästan som en...
Ja.
Wow, jag kan också sjunga. Jag kan sjunga.
Ja, nej men det har varit viktigt för mig att sjunga R. Och det är viktigt att sjunga i normen att sjunga Ä istället för E om det är här istället och R istället för E. Men det är Det är klart att det blir ibland i alla fall. Men...
Det var väldigt trevligt att ha dig här.
Tack så mycket. Riktigt trevligt att vara här. Ja, jag ska vidare. Jag ska agett genom faktiskt.
Du måste redan gå. Mattias, tack för att du kom hit.
Det var... För en minut sedan hade jag agett på nolla.
Ja, du ska soundchecka.
Mm.
Oerhört trevligt att ha dig här. Tack.
Tack ska du ha.
Podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Mattias Alkberg var hemma hos Dragen.